Kapitel 1. På väg till profeten. Sidan 87. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir till myter. Och till och med myten är sedan länge glömt när den ålder som gav dess upphov kommer åter. I en ålder vilken somliga kallade tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind över Arith-havet. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men den var en början. Österut blåste vinden över de grågröna dyningarna mot Terrabon, där skepp som redan lossat sin last eller väntade på sin tur att komma in i Tanshikos hamn låg och ryckte i sina ankarlinor flera mil längs den låga kusten. Fler fartyg, stora och små, fyllde den väldiga hamnen. Och folk och last fördes i land med pråmar eftersom det inte fanns några lediga kajplatser kvar. Tanshikos invånare hade varit rädda när staden intogs av dess nya herrar med sina besynliga seder och sällsamma djur och kvinnor i koppel som kunde leda kraften. De hade blivit rädda igen när denna nya flotta anlände. Så stor att det trotsade allt förnuft och började spy ut inte bara soldater utan även skarpögda köpmän, hantverkare med sina verktyg och till och med familjer med vagnar fulla av jordbruksredskap och okända plantor. Det fanns emellertid en ny kung och en ny panark som genomdrev lag och ordning. Om nu denna kung och denna panark hade länsplikt till någon avlägsen kejsarinna, om shonshanska ädlingar tagit många av palatsen i besittning och krävde större lydnad än någon tarabonesisk furste eller furstinna, så hade likväl livet för de flesta inte förändrats mycket, utom till det bättre. Shonshens sanna blod hade föga att göra med vanligt folk och besynliga seder kunde man stå ut med. Den laglöshet som slitit landet i bitar var blott ett minne nu och hunger och nöd med den. De rebeller, rövare och draksvurna som hade plågat landet hade dödats, fängslats eller drivits norrut till Elmoth-slätten om de inte hade underkastat sig det nya styret. Och handeln blomstrade igen. De horder av utsvultna flyktingar som hade trängts på stadens gator var tillbaka i sina byar, tillbaka på sina gårdar. Och av de nyanlända stannade inte fler i Tanshiko än staden utan bekymmer förmådde hysa. Trots snön spred sig soldater och köpmän, handverkare och bönder ut över inlandet i tusen och tiotusental. Men den isande vinden piskade ett Tanshiko som godtog sitt öde med jämmod och, efter de svåra tider som varit, till största delen också med lättnad. Österut blåste vinden mil efter mil, tilltog och försvagades, delades men utan att dö ut. Vidare österut för att sedan vrida mot syd, över skogar och slätter svepta i vinterskrud med kala grenar och gulnat gräs. Till sist korsade den vad som en gång varit gränsen mellan Terrabon och Amardicia. Gränsen fanns kvar. Men nu bara till namnet sedan tullstugorna övergivits och vaktposterna flytt. Åt sydost gick vinden, runt Dimbergens sydligaste sluttningar och virvlade över Amadors höga murar. Det besegrade Amador. Högst upp på den väldiga ljusets borg smällde ett baner i vinden så att en gyllene hög som prydde det verkligen tycktes flyga med sina ljungeldar i klorna. Få av stadens invånare lämnade sina hem annat än av nödtvång och dessa få skyndade längs de frusna gatorna med nedslagen blick och manteln hårt svept om sig. Det var inte bara för att slippa halka på de hala gatstenarna de vände blicken mot marken utan också för att slippa se de schonscharnier som ibland red förbi på vidunder liknande befjällade katter, stora som hästar, eller de stålslöjade terabonier som bevakade grupper av före detta ljusets söner som nu var slagna i bojor och slet som djur med att dra vagnar med avskräde ut från staden. Amadisias huvudstad hade stått under Tjornsenskt styre i blott 1,5 månad, och för invånarna kändes den kalla vintern som ett vinande gissel. De som inte svor över sitt öde undrade vilka synder de hade begått för att dra på sig detta straff. Österut ven vinden över ödelagda trakter där lika många byar och gårdar låg brända och övergivna som de som fortfarande var bebodda. Snön låg tät över såväl förkolnade bjälkar som tomma lador och mildrade åsynen, samtidigt som kölden lades till svälten som dödens redskap. Svärd och yxa och spjut hade redan varit där och var ännu kvar, redo för nya dråp. Österut drog vinden och kved en sorgesång över murlösa Abila. Inga baner fladdrade över stadens vakttorn, ty hans nåd drakens profet var där, och det enda baner profeten behövde var sitt namn. I Abila huttrade man mer inför profetens namn än av vinden. Det gjorde folk även på andra platser. Perrin stegade ut från det höga köpmanshus där Marschema bodde och lät vinden slita i sin pälsbrämade mantel medan han drog på sig handskarna. Middagssolen skänkte ingen värme och luften var bitande kall. Han höll god min, men i själva verket var han för arg för att känna av kylan. Det var svårt att hålla händerna borta från yxan. Marschema. Han tänkte inte kalla karn för profet, inte i sina egna tankar. Marschema var förmodligen en narr och utan tvekan vansinnig. Men en mäktig narr, mäktigare än de flesta kungar, och galen därtill. Marschemas vakter fyllde gatan från husvägg till husvägg och fortsatte runt hörnen till granngatorna. Det var beniga män i stulna sidenkläder, skägglösa lärlingar i trasiga rockar och en gång tjocka köpmän i resterna av fina ylleplagg. Deras andedräkter stod som vita moln om ansiktena och vissa huttrade utan mantel. Men varenda en höll ett spjut eller ett laddat armborst. Likväl var ingen öppet fientlig. De visste att Perrin påstod sig känna profeten och stirrade på honom som om de väntade sig att han skulle ta ett skutt och flyga till väders, eller i varje fall slå en volt. Han urskilde lukten av vedrök från stadens skorstenar. Allihop stank av gammal svett och smuts, iver och skräck, och av en sällsam feber som han inte hade känt igen förut. En spegling av Marschemas galenskap. Fientliga eller ej, de skulle döda honom och vem som helst annars på Marschemas befallning. De skulle slakta hela riken på Marschemas befallning. När han kände deras lukt kände han en kyla djupare än någon vintervind. Han var gladare än någonsin att han vägrat låta Fail komma med. Männen som han lämnat hos hästarna satt på huk och spelade tärning, eller låtsades göra det, på en plätt som gjorts något sånär fri från snömodd. Han litade inte ett dugg på Marschema, och det gjorde inte dem heller. De ägnade mer uppmärksamhet åt huset och vakterna än åt spelet. De tre väktarna kom på fötter så snart han visade sig. Deras blickar sökte sig till hans följeslagare som kom ut bakom honom. De visste vad deras Aishadir hade känt inne i huset. Neld tog det lugnare och samlade ihop tärningarna och mynten. Ashamanen var en inbilsk sprätt som ständigt strök sig över sina snurrade mustascher, kromade sig och log till gjort åt kvinnfolk. Men nu var han på helspänn. Ett tag trodde jag att vi skulle få slå oss ut därifrån, mumlade Elias vid Perrins axel. Hans gyllene blick var emellertid lugn. En gänglig gubbe i bredbrättad hatt med gråsprängt hår som nådde honom till midjan och ett långt skägg som bredde ut sig över bröstet. En lång kniv hängde vid hans bälte, inget svärd. Men han hade varit väktare, var det fortfarande på sätt och vis. Det var också det enda som gick som det skulle, sa Perrin och tog långlöpes tyglar från Neld. Shamanen höjde frågande på ögonbrynet, men Perrin skakade på huvudet utan att bry sig om vad frågan handlade om. Och Neld räckte med en sur min Elias tyglarna till en musgrå vallack innan han satt upp på sin egen apelkastade springare. Perrin hade inte tid med Morandiens trumpenhet. Rand hade skickat honom för att hämta Marschema, och Marschema skulle komma. Som alltid när han tänkt på Rand den sista tiden virvlade det färger i hans huvud, och som alltid ignorerade han dem. Marschema utgjorde ett för stort problem för att Perrin skulle ha tid att bekymra sig om färger. Den fördömde token ansåg att det var hädelse om någon annan än Rand vidrörde kraften. Rand var tydligen inte någon dödlig man, utan ljuset förkroppsligat. Så det blev inte tal om att färdas, inget raskt skutt genom en portöppning som någon av shamanerna skapat, oavsett hur länge Perrin försökt få Marschema att ge med sig. De skulle få rida hela vägen, mer än 500 rastmil, och utsättas för ljuset vete vad på vägen. Och dessutom hemlighålla vilka de var, även Marschema. Det var de order han fått av Rand. Som jag ser det finns det bara ett sätt att göra det, sa Elias som om Perrin hade talat högt. En knapp möjlighet. Det hade kanske ändå varit lättare att slå ner karn och kämpa oss ut med honom. Jag vet, morrade Perrin. Han hade tänkt tanken mer än en gång under de timmar som diskussionen pågått. Om ashamanerna, ejsidéerna och de visa använde kraften alla på en gång så kanske det skulle ha varit möjligt. Men han hade sett ett slag där kraften användes som vapen, sett män slita sönder i blodiga trasor på mindre än ett ögonblick, sett själva jorden krevera i väldiga blommor av röd eld. Erbila skulle ha blivit rena slakthuset innan de var färdiga. Om han fick bestämma skulle han aldrig uppleva en sån strid igen. Vad tror du att den här profeten kommer att göra nu, frågade Elias. Perrin var tvungen att mota bort bilden av Domais brunnar och av en likadan förödelse i Abila innan han förstod vad Elias pratade om. Visst ja, hur skulle han göra det omöjliga? Jag bryr mig inte om vad han gör. Mannen skulle ställa till bekymmer, så mycket var säkert. Han krafsade sig irriterat i skägget. Han behövde ansa det, eller få det ansat rättare sagt. Om han själv plockade upp en sax och tog fel den och gav den till Lamgwin. Det verkade fortfarande orimligt att denna grove koloss med sitt ärrade ansikte och knogar skulle kunna tjänstgöra som betjänt. Ljus, en betjänt. Han började komma till rätta med fel och hennes besynliga saldenska seder. Men ju bättre han kom till rätta, desto mer lyckades hon få det som hon ville ha det. Så gjorde kvinnor för all del alltid. Men ibland kändes det som om han bytt en sorts virvelvind mot en annan. Han kunde förstås försöka att gorma och ryta lite på det sätt som hon verkade så förtjust i. En kark borde kunna få klippa sitt eget skägg om han så ville. Han betvivlade dock att han skulle göra det. Det var svårt nog att ryta åt henne när hon själv började. I vilket fall som helst var det en befängd sak att tänka på nu. Han betraktade hur de andra tog sig till sina hästar på samma sätt som han skulle ha betraktat en uppsättning verktyg han behövde för en besvärlig uppgift. Han var rädd att Marschema skulle göra den här resan till en av de svåraste uppgifter han någonsin tagit på sig. Och hans verktyg var fulla av skavanker. Sheonid och Mashuri stannade upp bredvid honom med ansiktena väl dolda i de framdragna kåporna på sina mantlar. Det fanns en rakknivsvass ägg av hårt kontrollerad rädsla på den svaga doften från deras parfymer. Marschema skulle ha dödat dem på fläcken om han hade fått som han ville. Vakterna kunde fortfarande göra det om någon av dem kände igen ett Eichedé-ansikte. Bland alla dessa män fanns det säkert någon som skulle göra det. Mashuri var nästan en tvärhand högre än den andra kvinnan, men inte ens hon nådde Perrin till hakan. Systrarna tog ingen notis om Elias, men utbytte en blick som doldes av de djupa huvorna. Sen tog Mashuri tyst till orda. Inser du nu varför han måste dö? Mannen är bindgalen. Den bruna systern var inte känd för att skräda orden. Lyckligtvis befann sig ingen av vakterna inom hörhåll. Du skulle kunna välja en bättre plats för att säga det där, sa Perrin. Han ville inte höra hennes argument igen, vare sig nu eller senare, men särskilt inte nu. Och det verkade inte som om han skulle behöva det. Edara och Karel tornade upp sig bakom mig, Sedena. De hade redan täckt huvudena med sina mörka sjalar. Ändarna som hängde ner över ryggen och bröstet såg inte ut att kunna ge mycket värme. Men så verkade de visa inte besvära så mycket av kölden som av snön, blotta det faktum att det fanns någonting sånt som snö. Deras solbrända ansikten avslöjade inte mer än om de varit snidade i trä, men deras lukt var som en stålud. Edaras blå ögon, vanligen så stilla och samlade att de såg främmande ut mot hennes ungdomliga drag, var lika hårda dem. Men så var det naturligtvis stål som dolde sig bakom hennes lugn, vast stål. Det här är ingen plats för samtal, sa Karel till Aishedena med mild ton, samtidigt som hon stoppade in en eldröd hårslinga innanför sjalen. Hon var lika lång som de flesta män och alltid mild till sättet. För att vara en Ails visa, vilket i sin tur bara betydde att hon inte bet näsan av en utan förvarning. Gå till era hästar. Och de kortare kvinnorna neg hastigt för henne och skyndade bort för att sitta upp som om de inte alls varit Aishedir. Det var de inte heller i de visas ögon. Perrin trodde inte att han någonsin skulle vänja sig vid det, även om Azuri och Seonid verkade ha gjort det. Med en suck tvingade han sig upp på långlöpe när de visa följde Aishedena som var deras lärlingar. Hingsten dansade några steg efter att ha stått stilla så länge. Men Perrin fick honom under kontroll med hjälp av knäna och ett stadigt grepp om tyglarna. Älkvinnorna satt upp med oviga rörelser trots all den övning de fått under de gångna veckorna och deras tunga kjolar gled upp så att benen klädda i yllestrumpor blottades upp till knäna. De var ense med de båda systrarna angående Mashema, liksom de andra visa som var kvar i lägret. Det var just en vacker kittel med kokande soppa att försöka bära till Carhain utan att bli skollad. Grady och Aram satt redan till häst och Perrin kunde inte urskilja deras lukter bland alla andra. Det behövde han knappast heller. Han hade alltid tyckt att Grady såg ut som en bonde trots sin svarta rock med silversvärdet på kragen. Men inte nu. Den undersättsige ashamanen satt stilla som en staty i sadeln och blickade ut över vakterna med den bistra kylan hos en man som övervägde var han skulle sätta in den första stöten. Och andra och tredje, hur många som nu behövdes. Aram med sin grällt gröna knåparmantel flaxande i vinden när han hanterade tyglarna och svärdsfästet uppstickande över axeln. Aram vars ansikte var en tavla av iver som fick Perrins mod att sjunka. I Mashema hade Aram mött en man som gett sitt liv, sin själ och sitt hjärta till draken återfödd. I Arams värld stod draken återfödd strax efter Perrin och Fail i rang. Du gjorde inte pojken någon tjänst, hade Elia sagt. Du hjälpte honom att släppa det han trodde på. Och nu är det enda han har att tro på dig och det där svärdet. Det räcker inte. Inte för någon. Elias hade känt Aram när Aram fortfarande var en knåpare innan han tagit upp svärdet. En gryta som kunde vara giftig för en del. Även om vakterna stirrade storet på Perrin beredde de honom inte väg förrän någon ropade från ett av husets fönster. Då makade de tillräckligt på sig för att ryttarna skulle kunna rida ut i enkel fil. Att komma fram till profeten utan hans tillstånd var inte lätt. Att lämna honom utan tillstånd var omöjligt. När de kommit bort från Mashema och hans vakter förde Perrin sitt sällskap så snabbt det gick genom de myllrande gatorna. Det var inte länge sedan Arbila hade varit en stor, välmående köpstad med stenlagda salutorg och stenhus med skiffertak i upp till 4 våningar. Stor var den fortfarande, men nu fanns det bara ruinhögar där många boningshus och värdshus hade stått. Inte ett enda värdshus fanns kvar i Abila. Inte ett hus där någon varit sen att utropa hans nåd draken återföds ära och glans. När Mashema visade sitt ogillande var det aldrig med subtila medel. Det var inte många i vimlet som såg ut som stadsbor. De flesta var färglösa människor i färglösa kläder som helst kilade längs husväggarna. Inga barn, inga hundar heller. Förmodligen hade svälten börjat bli märkbar vid det här laget. Överallt stövlade grupper av beväpnade män fram genom den djupa modd som varit snö föregående kväll. 20 karar här, 50 där. Folk som inte gick ur vägen tillräckligt fort slog dem omkull och de fick till och med oxkärrorna att väja. Det fanns alltid minst 100 av dessa karar inom synhåll. I hela staden måste de vara tusentals. Men Shemas här bestod av slödder. Men hittills hade deras antal vägt upp alla andra brister. Ljuset var det tack att Karn hade gått med på att bara ta med sig 100 man. Perrin hade fått argumentera i en timme. Men till sist hade Mashema gett med sig. Till slut var det Mashemas önskan att snabbt komma fram till Rand som blivit avgörande. Även om han inte gick med på att använda portöppningar. Få av hans anhängare hade hästar och ju fler som gick till fots desto långsammare skulle det gå. Nu skulle han i varje fall komma till Perrins läger före skymningen. Perrin såg ingen till häst bortsett från sitt eget sällskap och de drog till sig de beväpnade männens blickar. Hårda blickar, febriga blickar. Det var nog så vanligt att folk i siden och fint ylle kom till profeten, ädlingar och köpmän som hoppades att de skulle få lindrigare straff och större belöningar om de personligen underkastade sig hans makt. Men de flesta lämnade honom till fots. Det var emellertid ingen som hindrade Perrin och hans sällskap, bortsett från att de måste rida runt skockarna av Mashemas anhängare. Om de lämnade Mashema till häst måste det vara i enlighet med Mashemas vilja. Trots det behövde Perrin inte säga åt någon i sitt sällskap att de skulle hålla sig nära varandra. Det låg en känsla av väntan över Abila. Och ingen med en gnutta förnuft i behåll skulle vilja vara i närheten när denna väntan tog slut. Det var en lättnad när Balwer kom utridande på sin trubbnosade vallack från en gränd strax före den låga träbron som ledde ut ur staden. Nästan lika stor som den lättnad han kände när de hade korsat bron och passerat de sista vakterna. Den magre lille mannen kunde ta vara på sig själv. Även om han kanske inte såg så ut med en enkel brun rock slappt hängande över sin knotiga gestalt. Men Feil var i färd med att ställa i ordning ett hushåll värdigt en adelsdam och skulle bli minst sagt förtretad om Perrin lät hennes sekreterare komma till skada. Hennes och Perrins. Perrin visste inte riktigt vad han tyckte om att ha en sekreterare. Men Karn hade onekligen fler färdigheter än bara en vacker handstil. Vilket han gav prov på så snart de lämnat staden och kommit ut bland låga skogklädda kullar. De flesta träden var kala och de gröna blad och barr som fanns kvar avtecknade sig skarpt mot den vita snön. De hade vägen för sig själva men snön hade frusit i hjulspåren och det gick långsamt att rida. Förlåt mig, ers nåd, Perrin, mumlade Balwer när han lutade sig fram över sadeln så han kunde se förbi Elias. Men jag råkade höra någonting som kanske kan intressera er. Han hostade diskret bakom handen, skyndade sig att fånga den flaxande manteln och drog den om sig. Elias och Ara behövde knappt Perrins gest för att falla tillbaka till resten av gruppen. Alla var bekanta med den skintorre lille mannens förkärlek för avskildhet. Varför han tvunget skulle låtsas att ingen annan visste att han snokade upp upplysningar i varenda by och stad som de passerade hade Perrin inte den bittersta aning om. Han måste ju veta att Perrin diskuterade det han fick veta med Feil och Elias. Hur som helst var han mycket bra på att snoka. Balwer la huvudet på sned och betraktade Perrin medan de red vidare sida vid sida. Jag har två nyheter, ers nåd. En som jag tror är viktig och en annan som är brådskande. Brådskande eller ej, karns röst var torr som prasslet av döda löv. Hur brådskande? Perrin slog vad med sig själv om vad den första nyheten skulle handla om. Kanske mycket brådskande, er snod. Kung Aelron har drabbat samman med Shornshen i närheten av staden Jaramel, ungefär 100 mil västerut härifrån. Det skedde för ungefär 10 dagar sedan. Balwer såg irriterad ut. Han tyckte inte om ungefärlighet. Han tyckte inte om att inte veta exakt. Det är ont om pålitliga uppgifter. Men utan tvekan är den amadisiska hären nedgjord, tillfångatagen eller splittrad. Det skulle förvåna mig storligen om fler än 100 man fortfarande är samlade någonstans. Och de som finns kvar kommer snart att börja med banditliv. Aelron själv tillfångatogs tillsammans med hela sitt hov. Amadisia har inte längre någon adel att tala om. Perrin insåg att han förlorat sitt privata vad. Balwer brukade alltid börja med nyheter om vitrockarna. Så tråkigt för Amadisia, eller i varje fall för dem som fängslats. Enligt Balwer var Shornshen stränga mot fångar som hade gjort väpnat motstånd. Så nu hade Amadisia vare sig någon här eller några ädlingar som kunde bygga upp eller leda en ny. Ingenting skulle hindra Shornshen att sprida sig i den takt de önskade, fast de verkade sprida sig mycket fort även när de stötte på motstånd. Det var bäst att rida österut så snart Mashema kom till lägret och sen fortsätta rida så snabbt och så länge som män och hästar orkade. Han sa detta och Balwer nickade med ett litet gillande leende. Mannen uppskattade när Perrin insåg värdet i hans rapporter. Det var en sak till, Ersnod, fortsatte han. Vitrockarna deltog i slaget. Men tydligen lyckades Valda retirera med större delen av styrkan mot slutet. Han har den svartes egen tur. Ingen verkar veta vart de har tagit vägen. Eller snarare ger alla olika besked. Om jag så får säga skulle jag gissa på österut, bort från Shornshen, och därmed mot Abila förstås. Då hade han ändå inte förlorat vadet, fast Balwer hade inte börjat med det, oavgjort kanske. Långt framför dem seglade en hök över den molnlösa himlen på väg norrut. Den skulle nå deras läger långt innan de själva gjorde det. Perrin kunde minnas en tid då han varit lika bekymmersfri som den där höken. I varje fall jämfört med hur det var nu. Det hade varit mycket länge sedan. Jag skulle förmoda att vitrockarna är mer måna om att undvika Shornshen än att besvära oss, Balwer. Hur som helst kan jag inte fly snabbare från dem än från Shornshen. Var det den andra nyheten? Nej, Snod, bara en intressant detalj. Balwer verkade hata ljusets söner, framförallt Valda. Perrin misstänkte att mannen behandlat honom illa någon gång. Men liksom allt annat hos Balwer var det ett torrt, kallt hat. Lidelsefritt. Den andra nyheten är att Shornshen har utkämpat ett annat slag. Detta i södra Altera, eventuellt mot Aesir. Men en del talar om män som ledde kraften. Balwer vred sig i sadeln och kastade en blick bakåt mot Grady och Neld i deras svarta rockar. Grady samtalade med Elias och Neld med Aram, men båda shamanerna bevakade skogen omkring dem lika uppmärksamt som väktarna i eftertruppen. Även Aesidena och de visa samtalade med låga röster. Vem det än var de kämpade mot i snod, så står det klart att Shornshen förlorade och drevs på flykt tillbaka till Ibordar. Goda nyheter, sa Perrin tomlöst. Dumais brunnar blixtrade till för hans inre syn igen, starkare än förra gången. För ett ögonblick stod han rygg mot rygg med Loyal igen och kämpade desperat, säker på att varje andetag skulle bli hans sista. För första gången denna dag rös han. Rand kände i varje fall till Shornshen, och han behövde inte bekymra sig om det. Sen märkte han att Balwer sneglade på honom, begrundade honom som en fågel begrundar en okänd insekt. Han hade sett honom rysa, Den lille mannen tyckte om att veta allting, men det fanns en del hemligheter som ingen skulle få dela. Perrins blick sökte sig åter till höken, nu knappt synlig ens för honom. Den fick honom att tänka på Fail, hans hetsiga falk till hustru, hans vackra falk. Han sköt sjönsen och vitrockar och fältslag och till och med marschema ur hågen, åtminstone för stunden. Nu raskar vi på lite, ropade han bakåt till de andra. Höken fick kanske se Fail innan han gjorde det. Men till skillnad från fågeln skulle han få se sin hjärtans kär. Och idag tänkte han inte ryta åt henne, vad hon än gjorde.